Anna, Anna, param, barara.
Hej Nanna!
Hallå
Vad härligt att börja med ett skratt.
Anna! Jag är väldigt ofta som du ler mot mig, då skrattar jag. För det är
Ja,
härligt. Jag blir
okej.
glad av
Vad
dig.
fint.
Ja.
Jag undrar hur mår du
Jo, men
idag?
jag mår bra. Jag sa det till dig precis innan vi tryckte på räck här att
Ja.
jag vet inte om jag kommer svara på den frågan så här. Eller det är inte som vanligt. Jag tänkte så här. Jag mår bra, men det känns som så här, hur mår du grej? Det är många som frågar mig det nu eftersom jag har varit så sjuk. Men det,
Ja,
ja, och då
okej.
känner jag så här, jag bara, jag vet inte, ska jag verkligen säga samma sak som vanligt? Men det är bättre med mig och jag mår bättre hela tiden. Jag kämpar hårt för att komma tillbaka till 100% på arbetet och sådär. För er som inte vet om det så har jag varit med om en tia, alltså en liten sån här stroke,
Ja,
övergångsstroke.
detta har nämnts i något
Vi har
avsnitt.
nämnt det för några avsnitt sedan.
Ja.
Och sådär, men det känns bra. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag är väldigt trött på att det är is jämt. Alltså att det är halt. Sen kommer det snö. Sen blir det halt. Sen kommer det snö. Och sen blir det halt.
Och så blir det så här varmt nu. Och
Ja.
då blir det extra halt för att det töar liksom, men inte tillräckligt.
Precis. Det är liksom tråkig vinter.
Ja.
När det blir på det här sättet.
Ja,
Så
precis.
det är min sinnes... Det liksom påverkar min sinnesstämning negativt. Men jag
Ja.
mår bra.
Ja, och så är man, det är lite grått också på något sätt här nu. När det
Ja.
här vitgråa fluffet och inte är snö, men bara
Ja,
är
det
liksom
var så
moln.
vackert och igår lyste solen och
Ja, det var härligt.
det var väldigt fint och gnistrande liksom. Och så nu är det bara grått och brunt och lerigt och halt
Just det.
samtidigt.
Ja, det var ganska halt här faktiskt, måste jag säga.
Men så kan det vara. Vi har ju ett tema idag, Nanna.
Ja, vi ska prata om Nalle Puh idag.
Precis,
Vad
mycket
roligt. Jag tänkte
spännande.
bara skulle säga en sak. Och det var, jag hörde att det fanns så här, eller jag hörde flera poddare som är så här, liksom kända poddare, som säger att alla har podd. Och det tycker jag är intressant. Jag tycker inte att det stämmer riktigt. Jag känner
Vadå, att
inte
det är
jätte...
väldigt vanligt att man har en podd?
Ja, jag tycker inte
Jaha.
alls att det stämmer. Jag vill bara nämna det. Jag vet inte om det kommer med i det här avsnittet som vi nu spelar, men jag vill bara nämna det att jag tycker att det är intressant. Därför jag känner typ inte så många alls som har... Jag känner nu ingen
Nej, inte jag heller.
som har podd utom du och jag,
Ja.
faktiskt. Så, utan det är bara en massa kända kulturfolk som har.
Verkligen, så har jag också uppfattat det.
Jag vill bara säga
Det
att jag
handlar
tycker
nog
inte
om
alls att det är
vilka
en
man
trend.
hänger med kanske.
Ja, men också så här, ja, i och för sig. Det kan ju vara så
Det är
att
inte
de
en
tycker att
allmän
alla
trend.
deras kompisar som också
Ja,
är kända.
exakt. Alltså
Ja,
då
du
kan man
har
ju
rätt.
få
Det är jag som har helt
den känslan.
missuppfattat vad jag har hört. Vi skiter i det och går vidare.
Ja, jag tänkte att vi har ju ett inslag nästan varje gång som heter Läslistan.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Ja, jag undrar vad som står på din läslista
Jo,
just
men
nu.
jag har läst ganska mycket sedan nyåret och det är kul faktiskt. Så jag tänkte att jag ska nämna dem lite. Först har jag läst en vampyrserie som är gjord av Elizabeth Hunter. Och jag läser lite kring hur jag tänkt kring det. Det är två vampyrhjältar, om man nu kallar dem för hjältar, men okej. De återvänder i alla fall till en kinesisk hemö och hjälps åt att hitta ett sigill med en stor och dyrbar pärla som en äldre vampyr har gett till några andra äldre personer. Det är något liksom komplext tycker de då. Jag tycker den är lite flamsig. Jag tycker mycket om det här vampyrparet som jag har läst många, men den här berättelsen är lite väl svag. Den heter Waterlocked, heter den. Och så tycker jag inte heller, det finns en del blodsex, ni vet så här, när de ska liksom typ ha sex eller så här, vara intima med varandra så är det liksom så här, något slags försök till att vara sexigt fast de biter varandra och dricker varandras blod och så här. Och jag tycker då inte att det är sexigt överhuvudtaget. Alltså jag kanske borde sluta läsa den här serien nu, tänkte jag när jag läser det.
Ja.
Och så. Men det finns några andra par i samma vampyrvärld och så där,
De kanske skulle
som jag
låta bli,
läst.
vi pratade om det i ett annat avsnitt, att helt plötsligt skulle vampyrerna bli sexiga liksom någon gång på 90-talet.
Ja, precis.
Att det är kanske något man borde ha låtit bli.
Ja.
Eller kanske komma
Ja.
ifrån nu.
Ja,
Nu
men
har vi
precis. Jag
haft det
tycker,
ett tag
nu har vi gjort
liksom.
det
Ja, vi
liksom.
har gjort det nu.
Ja,
Ja.
jag tror faktiskt att vampyrer är på väg bort. Den här boken är från typ 2013 eller någonting. Den är ganska gammal.
Okej.
Men just den här boken, för det här var en sån här sista som jag tänkte läsa om de här och så. Men det finns ändå jag tror att det är väldigt mycket ute och så, men jag tycker ändå att det är lite konstigt att det finns så mycket om vampyrer som ska vara sexiga. Jag tycker inte att det är osexigt.
Ja.
det är det alltså. Ja, hur som helst. Ja,
ordet blodsex gjorde att jag liksom tyckte att det blev obehagligt.
Ja, men det är det jag säger.
Ja, alltså men det är bara att höra de
två orden. Ja, och så ska det liksom vara såhär, jag tycker inte att det här är sexigt och jag tycker att det är otäckt bara.
Mm.
Och jag tycker att det är konstigt.
Jag trodde att du skulle prata om att någon av de här vampyrerna hade mens.
Nej, de är ju döda. Eller, det där är ju en definitionsfråga förstås, om de är döda eller inte, men jag uppfattar att de inte kan
ha. Och du menar att de reproduceras?
De kan inte reproducera sig.
Nej, okej.
Okay. Därför att deras, de är döda.
Ja. Bra, då vet vi det. Ja. Fortsätt med din lista.
Vajt ramtext. Jag kan däremot rekommendera en bok som jag fick rekommendera från Booktube. Alltså YouTube, fast Booktube. Det är en fin och lite annorlunda berättelse som heter Half a Soul.
Okay.
Den är gjord av Olivia Atwater. Det handlar om en kvinna som har fått sin ena halva av sin själ snodd av en elva, eller en fairy, en älvhertig, när hon var väldigt ung. Och hennes mamma hade lovat bort hennes själ innan mamma fick barn. Och sen ångrade hon sig, men det var för sent. Och då snodde han halva hennes själ och hon blir då väldigt speciell. Så det är som att hon har man sätter det i en fantasyvärld, men hon har typ som en diagnos, fast det är jättehärligt på något vis. Jag gillar henne väldigt mycket. Jag gillar många av karaktärerna i boken och så gillar jag att det är en avslutad berättelse. Det är en enda berättelse och det är en ganska fin kärleksberättelse också. Det finns flera kärleks på många sätt, olika typer av kärlek, till exempel mellan den här kvinnan som har en halv själ och hennes kusin som är den som räddar henne, att hon inte blir av med hela sin själ.
Mm-hmm.
Då hade hon så dött alltså.
Okay.
Hur som helst. Sen har jag läst en, och den rekommenderar jag, för den var faktiskt väldigt fin.
Mm.
Hur som helst så har jag läst sista boken om gaykillar på Bull Mechanics som heter Lube Job. Den är av K.M. Newhold. Jag vet inte hur han stavar, eller hen stavar. Det är en kvinna egentligen. Men i alla fall, jag tycker att det är skönt att det är över nu.
Okay.
Jag ville läsa om det sista paret på den här partyön som han också, samma författare, har skrivit.
Vad är det för genre på den här?
Det här är då alltså gay. Jag läste, det är tantsnus kan man säga när det är som bäst. Det är lättläst och skönt förutsägbart. Det är alltid liksom väldigt liksom lite normativt att det är tvåsamhet och så. Vilket är lite trist i gayvärlden. Men jag tycker att det är kul. Det är väldigt lättläst helt enkelt. Och det är skönt när man känner alla gubbarna runt omkring.
Mm.
Det är intressant dock att det nästan aldrig är några kvinnor överhuvudtaget i berättelserna. Det är liksom bara män.
Mm.
Det är väldigt speciellt. Jag vet inte om det är dåligt eller inte, men det är mycket ovanligt i alla fall. Men jag har nyligen sett dokumentären, den här dokumentära avsnittet om manliga G-punkten och prostatasimulering på SVT. Såg du den här? Har du sett den?
Jag har sett och är fortfarande skakad.
Jag måste ju säga då att jag efter liksom det där så kan jag också förstå alla de här männen i de här böckerna. Ja. Och det här snacket om det här bottom och topp och så. Ja, det tyckte jag var intressant att jag visste det redan, för jag har läst de här böckerna. De diskuterade när
Tony Irving förklarade det här väldigt bra.
Och han var ju helt fantastisk, måste jag säga.
Mm.
Var inte han väldigt bra?
Jo, verkligen.
Helt öppen och liksom helt så här utan någon liksom, inga masker, ingenting, utan bara väldigt så här självklar.
Mm. Jag tyckte också hans inslag var bland
den här kvinnan och mannen som skakade var lite mer läskigt.
Ja.
I Skåne.
Mm.
Ja, vi kan gå vidare, men jag tyckte det var intressant att jag lär mig uppenbarligen då små saker inom gayvärlden som jag annars inte är en del av. På något sätt då. Att det tycker jag,
som resten av Sverige lärde sig när de såg
den här som heter Analextas. Jag tycker att nu skrattar vi, men det är ju väldigt roligt. Jag tyckte att det var flera saker som var roliga, och sen tyckte jag att det var flera saker som var lite jobbiga. Det var två unga tjejer som pratade om, som typ nästan skamla anal liksom stimulera.
Jag förstod det inte förstod riktigt inte vitsen med att ha vara... med dem.
Nej, liksom. Det förstod inte jag heller. För
han hade inte mycket att säga om det här.
Liksom. Nej, och sen så här, varför... för det jag tänkte var också att hela poängen var väl att man skulle ta bort skam från själva begreppet. Exakt. Och att fundera på sexualitet på lite mer liksom, lättsamt men också liksom mer djuplodat olika perspektiv grej. Mm. Ja, vi kan gå vidare men jag tyckte det var intressant.
Ja, det var absolut intressant.
Ja, vad kul att du också har sett den.
Jag tänker att alla
har alla sett i den. Sverige
alla kanske inte poddar men alla har sett den. Och de som säger att de inte har det, de ljuger.
De ljuger eller borde se den. Ja. Det är värt en timma det tar. Ja, okej, vi går vidare då till en annan sån här fairies, alltså älvberättelse som också är en väldigt populär, en hyllad bok på BookTube. Mm-hmm. Den heter Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies av Heather Fawcett. Det är en bra med en mycket stark men inte helt ofyllbar kvinna som gör sin grej. Det är alltid bra. Det är en sån basic grej. Professor, hon är professor. Hon åker till nordligaste delen av vår värld i jakt efter fefolk att studera och dokumentera i sin encyklopedi. Och den har hon arbetat med under lång tid. Hon är ganska ung och hon har alltid varit lite så här udda och har inte så många kompisar. Och sen kommer hon dit och då hennes störiga professorskollega kommer också dit helt oannonserat och plötsligt. Och sen är han lite allmänt charmig sådär där. Och hon anar att han själv är fe från Irland.
Okay.
Och det visar sig vara korrekt. Och boken här berättar då om deras äventyr under några månader i den här svinkalla kylan. Hon vet inte hur man gör liksom eldar till exempel. Hon vet inte hur man... fixa ved eller sätter på vatten och så. Så hon är helt hon är professor, hon är extremt nördig liksom.
Mm.
Den är bitvis spännande och det är roliga äventyr, liksom smått och stora saker och sen är en ganska fin romantisk berättelse. Och så kommer det en tvåa nu som handlar om vad som händer efteråt det här.
Mm.
Och den har jag redan förbeställt för jag tycker att det var tillräckligt bra det här. Jag ser fram emot att läsa den.
Så ett tips då.
Den rekommenderas. Mm. Det är båda de här två älvböckerna tycker jag är jättebra.
Mm.
Sen har jag då läst Nalle Puh såklart, för den ska vi prata om idag.
Mm.
Och sen har jag läst en bok som heter Powerless av Lauren Roberts. Det är en hjältinna hon bor i en hård värld där man utrotar eller utvisar alla som inte har krafter. Och hon har inga krafter. Alltså magiska krafter.
Okay.
De har olika typer. De som är kvar då i den här världen, de delas in i olika nivåer. Och den här boken möts, det är en hårt hållen och fysisk och psykiskt misshandlad prins där. Och den här hjältinnan som inte har några krafter. Hon har förlorat sin far genom den här prinsen egentligen, visar sig. Och det här landet verkar ju vara helt batshit crazy. Det är helt knäppt där alltså. Hård värld. Första delen då i den här, det här är alltså den första delen i en serie och inga andra delar har kommit ut vad jag vet, fast jag vet inte, jag borde kanske kolla upp det här lite ordentligt. Och vill man fortsätta då och läsa så vill jag vill ändå fortsätta trots att de här karaktärerna, rebellerna är nedslagna och att det liksom känns lite jobbigt. En av mina absoluta favoritkaraktärer i boken dör, vilket är obehagligt. Jag tycker att huvudkaraktärernas kärlekshistoria är okej, men kanske lite väl mycket action, det är, med tanke på hur det är så otroligt geggigt blodigt ibland.
Mm-hmm.
Alltså våld beskrivs till exempel, så tycker jag det här är en bok som egentligen menat för yngre läsare och jag tycker att det är lite väl mycket våld och beskrivningar av tortyr till exempel, och jag tror att det är för att Lauren Roberts är amerikanska och i USA verkar de ha någon slags idé om att sex är farligt men våld är helt kosher.
Mm.
Och det tycker jag är konstigt.
Ja, det kan man ju verkligen säga.
Ja, det var det.
Att det är konstigt.
Ja, sist men inte minst, jag har läst Dagbok för välmående, kreativ aktivitet som inspirerar. Det är tidningen Hem och Hobby som har gjort en så här, som jag bara köpte på lite känsla på konstbutiken klockan 5.
Ja, i Östervåla eller?
Nej, faktiskt inte på Konsum i Östervåla utan på Konsum på en konsumbutik på Söder.
Okay.
Den innehåller 35 Av 148 sidor totalt så är det 35 sidor text, övning och citat. Aha, alla sidorna, de andra sidorna är liksom anteckningssidor, målningssidor eller ifyllningssidor eller ritplatser. Så här. Alla sidor är jättefint och färggrant illustrerade. Jag tycker jättemycket om känslan av den här boken. Man får liksom dagboken som helhet. Och sen det lilla som står är också bra och väl uttäckt. Det finns till exempel ett uppslag om när man är för stressad. Vilket är väldigt i samklang med det som jag har lärt mig på Neuron. Alltså rehab, den neurorehab som jag går på.
Mm.
För de som är hjärntrötta. Och så tycker jag att det känns lite väl flummig ibland då. Men eftersom jag precis har gjort en sån här, jag gick en sån här workshop på jobbet, vi var ju iväg på några dagar, då var det så här, typ måla livet med färger, och det är också ganska flummigt, så jag var ändå inne i det där, jag tyckte det var helt rimligt trots att det var någon lite mer flummig övning, men jag gillar det, rekommenderas.
Ja, många varierad läslista.
Verkligen, och jag har massa spännande grejer på gång, men de kommer nästa gång.
Gutenberg Girls. Badam, badada.
Vad har du läst då?
Jag har ju ändå läst ganska mycket. Jag har ju nu äntligen blivit klar med min utbildning och fått behörighet till att undervisa i svenska som andraspråk.
Heja! Grattis!
Så därför så här, du kan ju till och med se det, att det är travar av böcker på ett annat sätt kanske än förut. Eller det var ju också travar med böcker förut förvisso. De var ju kurslitteratur.
Det är den där röda bibeln som vi
snackade om. Nej, det där är tolken. Den är ungefär röda. Lika lång som röda bibeln om andra språksutveckling. Och kanske aningen roligare bara. Nej, jag skojar.
Men är det där alla tre böcker?
Ja, det är det.
Aha,
så det jag läser Sagan om ringen, The Two Towers heter väl ändå den andra boken, va?
Ja, Sagan om de två tornen.
Sagan om de två tornen. Och jag läser på engelska.
Ja.
Och det är roligt.
Det är bättre,
får jag behållning, mer behållning.
Ja. Och det är bättre.
Jag tycker det.
Ja, jag tror också att det är bättre för dig.
Och sen läser jag den här boken som Kerstin Ekman har skrivit, Min bokvärld, som jag pratade om för jättelänge sedan, som jag fick av vår vän och poddlyssnare Karo.
Karo, ja.
Och då sa jag, tror jag, så här, den här kommer jag jättesnart att läsa ut för den är så bra. Men grejen är att hon skriver om böcker som hon har läst och tycker mycket om.
Mm.
Och ger personliga betraktelser liksom. Så varje gång hon pratar om någon bok som jag har läst, då måste jag läsa den boken. Så det går väldigt långt. Jag har till exempel, jag har inte läst Krig och fred igen, men jag har läst delar av Krig och fred, som är en väldigt, väldigt lång bok.
Ja.
Och hon hade mycket spännande saker att säga, som jag var så här, ja, det här måste jag kolla upp. Liksom. Hur är den här karaktären egentligen? Och hur utvecklas han? Ja, men det stämde ju. Så, ja, vad bra, nu har jag förstått det. Så den kommer nog pågå länge, tänker jag.
Men det blir liksom som att Kerstin Ekmans bokvärld blir Anna Erikssons, eller Giras, Anna Giras bokvärld.
Liksom. Ja, precis. Vi har ganska lika smak liksom.
Ja, precis.
Hon har läst hon började ju hela boken med att prata om Iliaden liksom.
Ja, men det är fint på något sätt att hon liksom bjuder in dig i...
Hon skriver fantastiskt. Jag tycker det är en fantastisk bok. Så tack igen, Karo, för detta.
Jee, Karo. Jag tycker också att det har varit jättekul så här i andra hand bara att få höra om.
Ja, du får läsa den sen när jag om några jag år har kommit igenom det kanske.
Ja, men det är fint. Jag tycker att det är jättehärligt faktiskt det här.
Jag tror nog ändå att den är intressant även om man inte har läst böckerna faktiskt. Men kanske ännu mer intressant om man har det. För då blir det nästan som ett samtal med henne på något vis.
Ja, men precis. Hon bjuder in en där i det där på något vis.
Det är lite grann som vår podd. Alltså hon pratar om vad hon har lärt. Det är jättebra koncept. Fler människor borde skriva sådana böcker om sin läsning.
Ja, det tycker jag också. Och den boken som jag, en av de böckerna som jag, eller den boken som jag tyckte bäst om hela förra året, det var ju den boken som heter Brev till en bokhandel eller något sånt där.
Ja,
och den, där är just också ett koncept, är att de pratar mycket om läsningen som sker mellan breven.
Och om man då gillar att läsa själv så är det roligt att höra om andra som läser.
Det är det.
Ja.
Och en annan bok som vi pratade om var ju också Drottningen vänder blad.
Det
är
också en bok som handlar om
läsning och om vad man läser.
Ja, precis.
Och att vilja prata om det.
Mm. Ja, jättekul. Sen läser jag också om Gösta Berlings saga. Och det var för att en vän till mig frågade, så kan inte du läsa för mig? Och då tänkte jag, vad ska jag då läsa? Och så tänkte jag att den där boken tycker jag om. Selma Lagerlöf är ofta bra att läsa högt.
Ja.
Och sen fastnade jag i den. Och jag tycker att den är otroligt bra. Det är hennes första bok. Av hennes böcker, det vet jag inte. Jag älskar nog allt hon har skrivit.
Jag har inte läst allt hon har skrivit.
Men hon är en fantastisk författare. Hon sa ju ofta det om sig själv. Alltså hon pratar ofta om sitt eget snille. Bara det tycker jag är väldigt roligt. Och när jag läser den här texten så tänker jag att hon är ett geni. Hon är verkligen ett snille. Hon är helt otroligt begåvad. Och skriver helt fantastiskt. Och den här boken är, man kan läsa den 100 gånger tror jag. Den handlar ju om ett gäng män. Jag hade en annan vän här som pratade om böcker. Vi skojar om att de är lite grann som typ de här männen i Exit. Den norska serien som typ knarkar och tänker på pengar. Typ hon, det är en kvinna som tar hand om en massa, ett gäng gränslösa män på 1800-talet. På en jättestor gård som heter Ekeby. Och de röjer runt där liksom. Och gör ingenting nyttigt. Nej. De får inte göra någonting nyttigt för de har en deal med djävulen att... Ja, jag ska inte gå in mer på det. Jag tänker att den här boken kanske vi kommer prata om vi får det här temat kanske någon gång under året, Selma-temat.
Ja, Selma-temat.
Men ja, det är ja, en fantastisk bok. Ja, och det också har jag såklart läst Nalle Puh som vi kanske ska börja prata om nu.
Ja, det tycker jag vi ska göra.
Ja, jag undrar Nanna om du kan berätta lite grann om A.A. Milne som har skrivit de här fantastiska böckerna om Nalle Puh.
Ja, han heter Alan Alexander Milne och han är föddes i London 1882. Under 10 år så var han redaktionssekreterare på Punch och efter kriget så ägnar han sig helt åt sitt författarskap och han har skrivit många komedier och romaner och isär. Sonen Christopher Robin inspirerade honom till en hel serie av dikter, pjäser och sagor. Men främst då historierna om Nalle Puh som kom ut första gången 1926. Det är alltså den som heter Nalle Puh. Och den som heter Nalle Puhs hörna på svenska.
Ja.
Den kommer ut 1928. Sen finns det två, När vi var mycket små utkom första gången 1924. Och Nu är vi 6 utkom 1927. Han dog i januari 1956. Jag sitter säga någonting litet om det här, för du kommer att prata lite senare i avsnittet om det här med att det är mycket vers och dikt och just sång. Och då finns det ett litet avsnitt i den boken som heter Nalle Puhs hörna, som är min då. Och där står det till exempel så här: att de två böckerna som har barnverser i då, När vi var mycket små och Nu är vi 6, de skrev A.A. Milne om sin lille son Christopher Robin och hans värld. De är lika älskade som böckerna om Nalle Puh i de anglosaxiska länderna. Och då pratade vi lite om att det är de ju faktiskt inte här.
Nej, vi har ju tagit väldigt sällan
liksom ingenting som man... Ja, nej, det är liksom ingenting. Och sen så finns det då en samlingsvolym som heter Christopher Robins värld. Och då är de här välkända verserna då som de uttrycker då, som heter Kungens frukost, Olydnad, sand mellan tårna och Vi två. De kommer då i översättning av Britt G. Hallqvist, vars, det här är alltså citat, vars förmåga att skapa barnvers nästan kan räknas som en nationaltillgång. Slutcitat. Jag tycker att det är lite kul. Vi kommer att prata lite om översättningar också.
Vi kommer att prata mycket om det. Och när jag säger vi så menar jag kanske framförallt jag.
Ja, och det ser jag mycket fram emot att vi pratar om det. Sen har vi då Ernest H. Shepard som har gjort originalillustrationen. Där hade du lite om honom.
Ja, alltså jag bara tycker att han är värd att nämna, för de här bilderna är ju liksom minst halva framgången, tänker jag. Alltså att de är så fruktansvärt fina och gulliga, och man kan sitta och titta på. Jag har de här stora böckerna liksom. Och vissa uppslag som är bilder, man kan sitta och titta länge på dem. Jättefina. Och han var då, han är, eller ja, han levde också på 1800-talet naturligtvis, Och han har också gjort The Wind in the Willows, The Susar i Säven heter det väl på svenska.
Ja,
de teckningarna.
Mm. Och de är också jättefina.
Precis, de är jättefina. Här i den här engelska utgåvan så står det bara att han jobbade också för Punch Magazine då, mm. som illustratör. Och de lärde väl känna varandra, så får man anta.
Mm.
His witty and loving drawings of Winnie the Pooh and his friends in the Hundred Acre Wood have become an inseparable part of the Pooh stories.
Mm.
Alltså de är... Ja, det går inte att separera bilderna från texten. Liksom. Det är en stor del av Nalle Puh.
Håller du med om det då?
Ja, verkligen.
Mm. För att verkligen. Jag tyckte det är intressant att det här med att när Disney fick rättigheterna och började göra, då gjorde ju de om illustrationerna något ju.
Ja,
de ser annorlunda ut.
De är ju ändå uppenbart baserade.
De är baserade på originalet.
Piglet är jättelik. Nasse är till exempel väldigt lik.
Ja. Men Nalle Puh ser lite annorlunda ut.
Ja, Nalle Puh är mycket gulligare i originalet tycker jag.
Ja.
Och kanin ser ut som en kanin i boken till exempel. Medan Disney är ju väldigt så här
Disneyfierad. Ja, och det tycker jag är intressant. Det är en sak som jag vill ta upp. Men det kanske vi kan prata om sen. Jag vet inte. När ska vi prata om det?
det vi kommer dit tänker jag. Men jag vill säga en sak om Christopher Robin också. Att... när jag snabbt googlade information om A.A. Milne så fick jag upp ganska många sidor som jag inte riktigt litade på, men att han var väldigt bitter.
Ja.
Men sen så hittade jag ju faktiskt ett citat ur hans egen biografi när han då sa att han kände att hans namn blev stulet ifrån honom. Och hans pappa byggde sin karriär på hans bebisaxlar. Typ. Alltså var väldigt så här.
Ja.
Han verkade väldigt arg.
Att han så tog barndomen.
Han tog hans barndom och gjorde liksom, tjänade pengar på den.
Ja.
Och blev känd på grund av honom. Så, så att det verkar ju vara... Det var ju lite tråkigt att han kände så. Han blev också mobbad enligt vissa källor. Att det var pinsamt liksom, att han var med i den här boken. Mm. Och de drev med honom liksom, på hans skola och sådär. Så
jag tycker det är så tråkigt att höra det.
Ja.
Först att framförallt att han blir retad för någonting som är så himla fint och älskat av så otroligt många.
Och så enormt kärleksfullt beskrivet ju. För, man kan ju också få den vuxnas bild lite grann av den här pojken. Liksom att han är så älskad. Christopher Robin är så älskad.
Ja, jag upplever också det.
Mm.
Och att man liksom, just den här diskussionen om att pappan vill vara med Christopher Robin. Alltså han vill ha tiden att läsa och prata. Men man måste också läsa multiplikations, man måste lära sig att räkna.
Mm.
Det är någonting som Christopher Robin inte verkar vilja göra egentligen, men, men som han måste göra liksom. Utan han vill hellre prata om berättelserna, och jag upplever liksom att det är mer av en gemensam skapande, ett gemensamt skapande mellan far och son i det här fallet.
Precis.
Av berättelserna om Nalle Puh och hans vänner. Det är någonting som de gör ihop. Ibland är det fadern som liksom iakttar en lek.
Precis.
Eller en företeelse. Till exempel hela början av Nalle Puh börjar ju med att Nalle Puh blir dragen ner av Christopher Robin i ena benet. Så att hans huvud bara dunkar ner. Och det är ju en ögonblicksbild av någonting som händer hela tiden. Och det är ju en iakttagelse så. Men sen är det ju ibland också att Christopher Robins egna berättelser man märker ju det väldigt tydligt att ibland det att de har pratat med varandra om vad som händer då och sådär.
Ja.
Och det är någonting som jag säger som mina syskonbarn till exempel. Jag vet vid något tillfälle så kommer jag ihåg att jag och en av mina syskonbarn liksom pratar om olika bara grejer som ligger på bordet. Och att vi gör en historia kring det. Och det där, jag tror inte att han kommer ihåg det överhuvudtaget. För det är så länge sedan. Han var liten då. Jag minns ju det som otroligt starkt. Liksom, att vi gör tillsammans en berättelse om någonting.
Det kan ju mycket väl ha varit. Det kan ju vara just efteråt som det blev jobbigt. Liksom.
Att bitterheten handlar om de andras
reaktioner. Och hur hans liv liksom blev så påverkat av det här.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Men jag tänkte att vi skulle börja prata om vilka karaktärer som är med i Nalle Puh egentligen.
Ja, precis. Ja, men då kommer vi in här på lite av de här grejerna.
Jag tänker det.
Ja.
Det kommer väl av sig själv. Vi har ju då Nalle Puh.
Ja.
En björn med väldigt liten hjärna.
Ja, eller ingen hjärna till och med. Det är bara grått fluff.
Just det. Det finns många citat, tänker jag, där det refereras till Puhs brist på hjärna. Men han brukar säga om sig själv att han har väldigt liten hjärna.
Ja.
Så han tycker ändå själv att han har en hjärna.
Just det.
Ja.
Ja, eller liksom, ja, fast när han har en så liten hjärna så är han ju duktig på vissa saker.
Mm.
Och sen är det hans Christopher Robin då.
Ja, Christopher Robin är ju
den lilla ett pojken. Barn.
Ja.
Och det är den enda människan.
Som är med,
sen finns det då själva berättaren, kan man säga.
Jag tycker att berättaren är med i röst finns, liksom. Och han gör ju också introduktioner till varje bok där han skriver ganska mycket.
Precis. Och sen så finns det då, vem skulle du säga då? Nasse kanske?
Nasse, precis. En liten gris.
Mm.
Han är väldigt rädd ofta.
Ja, han är väldigt orolig liten själ. Mm. Påminner väldigt mycket, tycker jag, till sin liksom karaktär. Han påminner lite, tycker jag, om Bamse. Alltså ja, Lille Skutt.
Det. Lille Skutt,
han är också lite så här, en lite mindre gullig karaktär som är rädd men ändå modig.
Mm.
Precis som Nasse.
Men, jag tycker att Nasse är inte alltid genom så gullig som jag minns honom.
Nej.
Nasse till exempel, han ställer så här kontrollfrågor om något hemskt eventuellt kan hända honom.
Ja.
Men han går väldigt gärna med på att så här, ta del av mobbing av andra. Bara det inte, bara han själv inte råkar ut för något jobbigt.
Nej, det är jobbigt. Han blir rädd liksom. Ja, men om det här händer då blir det lite läskigt. Det blir för läskigt liksom.
Mm.
Mm. Jo, men det stämmer. Han är ju ofta lite rädd helt enkelt. Och sen har vi då kanin.
Ja, kanin är min favoritkaraktär.
Ja, en av mina också. Jag har två. En är kanin. Kanin är ju då, och det var det här jag tyckte var intressant. Kanin är ju en av dem då som faktiskt är ett djur.
Ja,
för det finns en annan karaktär som vi kan prata om sen då, men alltså varken kanin eller ugglan är ju faktiska gosedjur, utan de är riktiga djur som liksom bor i skogen.
Ja, just det. Mm. Och det är väldigt tydligt i teckningarna att de är riktiga djur
liksom. Ja, ja, precis. Och det var det vi var inne på, det här med Disney, att
de gör de inte har snappat upp den här.
Nej, jag tycker det är en väldigt stor distinktion. Alltså det är ju väldigt väldigt viktig grej. Mm. Och sen också att kanin har så många släktingar och vänner.
Ja.
Och de är inte med i berättelsen, utan de är med som statister.
Ja, precis. De letar ju en gång efter Very Small.
Ja. Ja, liten heter han i svenska.
Och ingen vet hur han ser ut riktigt.
Nej, ingen vet riktigt.
Han är så himla liten.
Och det var, liten är också bara, liten är bara det förkortade smeknamnet för typ den superlilla skalbaggen.
Ja, precis.
Ja, men jag tycker att det är intressant i alla fall att det finns djur som inte är gosedjur. Och de är med i berättelsen. Mm. Och en av dem är då kanin. Och kanin är som en liten gubbe, kan man säga. Som en liten en herre.
Ja.
Och han tänker och beter sig lite som en liten gubbe också.
Mm. Jag har ett litet citat som jag kommer läsa sen när vi,
gärna,
när vi pratar om våra.
Det blir spännande.
Favoritkaraktär.
Ja, och sen ugglan, han är också då ett faktiskt djur.
Mm.
Och ugglans, det viktigaste med ugglan då, det är att han kan stava till uggla.
Mm.
Fast det han stavas ugglan.
Och på engelska blir det wool, tror jag.
Mm. Ja. Han kan inte. Och så kan han stava till typ privat, men inte riktigt korrekt.
Nej, just det.
Utan det är intressant. Det är mycket diskussioner kring det där med att han är den som kan stava, men han kan ju inte läsa.
Nej.
Och den enda som kan stava och läsa, det finns andra djur som kan stava och läsa.
Mm. Men det är väl bättre
kanin till exempel är den som kan stava och läsa.
Mm.
Men det är intressant att ugglan då som sägs kunna läsa kan inte läsa.
Nej.
Det finns ett helt avsnitt som handlar om, eller helt kapitel som baseras på att han inte kan läsa.
Ja.
Ja.
Ja, vi har ju också Shengu och Guru.
Mm. De kommer då i första boken till som nya djur.
Det är ju då verkligen så här som en alltså det handlar ju om rasism skulle man kunna säga.
Ja, verkligen.
Alltså the intruders liksom, de nya, de där liksom, de kommer någonstans långt bort ifrån.
Ja, precis.
Och så ska de ju det finns ju ett kapitel som där de är väldigt taskiga mot Shingu och Guru.
Mm.
Det går ju inte som de har tänkt.
Nej, verkligen inte.
Ska vi berätta om det eller?
Ja, det kanske vi ska göra.
Eller så kommer det, vi kan ta det senare kanske när vi pratar om hur de behandlar
barn. Ja, för jag tycker att det är ett exempel som är det inte är någonting. Liksom.
Mm. Nej, men vi tar inte det nu, vi tar det sen.
Men Shingu är alltså en känguru.
Ja.
Sen är det då Ru som är den lilla känguru-barnet.
Ja, som är väldigt som ett barn. Vill alltid så här, titta på mig, kolla på mig och vill hoppa och leka. Ja. Och,
ja.
Ett litet barn helt enkelt.
Ett litet barn. Och sen har vi då, sen är det egentligen inte några fler utom att i andra boken så kommer det ytterligare en. Och det är då tigern.
Ja, men vi har ju Ior, har vi inte.
Ja, men Ior, herregud.
Ja, jag glömmer Ior. Alla känner till Ior, tänker jag.
Jag tyckte det var nästan en freudiansk felsökning att Ior glömdes bort. Är inte det roligt? Att jag
ja,
Ior?
Verkligen. Det är väldigt, han hade ju blivit väldigt ledsen över det här.
Han hade tyckt att det var helt självklart.
Ja, han hade väntat sig att det här skulle hända och så hände det också.
Ja, det är klart att Ior glömdes bort. Men i andra boken så kommer tigern.
Just det.
Tigern, eller tiger.
Mm.
Han kommer då, han är inte med överhuvudtaget i första boken utan bara i Nalle Puhs hörna, eller andra boken då.
Just det. Karaktärerna introduceras liksom en och en nästan, kan man säga. Det börjar med Nalle Puh, sen Nasse och så liksom kommer de en i taget sådär.
Ja.
Det är ett väldigt bra sätt.
Det är trevligt för man lär känna dem lite mer, helt enkelt. Och sen då Ior. Ior är en åsna som är lite, deprimerad kanske. Eller bara väldigt, väldigt, väldigt ledsen ofta.
Han tycker han är en martyr, tycker jag. Alltså, han tycker väldigt synd om sig själv.
Och det är ju också synd om honom. Så det är,
det händer ju ofta hemska saker. Liksom,
ja.
Ja. Men om du får välja någon som en karaktär som du tycker är ungefär som du.
Oj.
Vem skulle det vara?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Känner du inte igen dig i någon?
Nej. Nej, jag tycker synd om mig själv kanske i år, men jag vet inte. Att man liksom känner igen det där.
Det tycker jag att man känner igen jättemycket.
Alltså när man är ledsen och sådär, man tycker synd om sig själv, då känner man igen. Jag tycker nog faktiskt inte någon specifik karaktär i det här fallet. Jag ser fram emot att höra ditt svar.
Jag måste men
det, däremot så kan jag känna att jag känner igen mig i alla karaktärer ibland.
Mm.
Och det är, tycker jag, en styrka i böckerna. Att de är så pass tydliga som karaktärer att man ibland är kanin och ibland Ior, ibland uggla. Ibland Nasse, ibland Nalle Puh och ibland är man liksom tigern och Ru. Och man är liksom de där karaktärerna då och då. Och det tycker jag är ganska fint. Så jag skulle inte säga en karaktär, utan jag skulle säga att jag kan känna igen mig i typ alla.
Jag känner ju otroligt mycket igen mig i kanin.
Mm.
Och inte att han är så här elak och vill liksom
bli av med alla som är nya.
Mot, exakt. Mm. Den sidan vill jag, eller hoppas jag verkligen att jag inte har i min personlighet. Men det här tycker jag är väldigt roligt. Och jag tror att det är mitt jobb-jag liksom. Men också kanske mitt privata jag som också är så här. Det är femte kapitlet. Det inleds med att, liksom ett stycke om kanin. Det artade sig att bli en av kanins arbetsamma dagar. Strax han vaknade kände han sig så betydande som om allting berodde på honom.
Mm.
Det var rätta dagen att organisera någonting och att skriva ett meddelande undertecknat kanin. Eller att höra efter vad alla andra tyckte om saken. Det var en idealisk morgon att skynda iväg till Puh och säga, jaha, då är jag väl att underrätta Nasse. Och sen gå till Nasse och säga, Puh tycker att, men det är bäst att vi frågar Uggla först. Det var en riktig generaldag, en sån dag då alla sa, ja kanin, och nej kanin, och väntade på order från honom. Alltså jag tänker att som lärare har man lite av det här i sig, att man bestämmer och styr och planerar.
Ja.
Och jag får ofta liksom en sån här idé som jag tycker är så himla viktig. Och inte riktigt alltid filtrerar att den inte är lika viktig för alla andra. Men ofta är ju mina kollegor, de är ju typ också såna här som kanin. Så vi tycker ju alla att det här är superviktigt liksom. Man har kanske en jättebra och rolig idé om adjektiv. Hur ska vi lära ut det? Och vi pratar med stor entusiasm. Och jag tänker hur jag ska liksom göra den här lektionen. Och sen så möter jag liksom eleverna som inte kanske alls
bryr sig om
tycker
adjektiv.
Tycker att det här är lika kul. Ja, men till exempel så tyckte jag det var så roligt när vi tittade på nyheter om NATO att komparation användes. Trygg, tryggare, tryggast.
Mm.
De vill ju istället diskutera varför vi ska gå med i NATO.
Ja, just det.
Men det är just det här liksom att så här,
och typ bara, det
jag har organiserat att vi ska prata om. Jag bara känner igen mig i det där.
Ja.
Att liksom allting beror på mig nu. Och att jag kan ibland så här behöva säga till mig själv så här, Anna, det här är inte så viktigt.
Nej.
Och framförallt också, det beror inte, alltså det är inte bara du som kan göra det här.
Nej.
Utan de har också läromedel, eller du har också kollegor som kan göra det här.
Ja.
Och, så här, det känns jätteviktigt, men det är inte det. Och just det kanin vill säga, han har ju inte ens någonting att säga, utan
jo, men hela... han vaknar ju och tänker att det är så.
Han tänker att det måste vara så. Alltså, ja, jag måste organisera någonting och skriva ett meddelande.
Men det kan jag känna igen mig också i faktiskt.
Mm.
Alltså vi åker ju på läger till exempel, då är det ju 10 frågor innan frukost liksom.
Ja.
Och hur många gånger har man inte hört från Kofman Andersson bara, vad ska vi göra nu? Man bara, ja, om du väntar typ 5 minuter så kommer jag berätta vad vi ska göra. Men det verkar helt dumt att jag berättar det för dig nu. Och sen måste jag berätta det för alla sen.
Ja, vänta. Det här är rätt.
Jag håller ju på att berätta det liksom. Det är så vanligt. Apropå att få tid, alltså att känna att man måste besluta. Trött. Man blir väldigt trött på
exakt. Oss, man organiserar och tar väldigt många beslut.
Ja. Och det gör man. Det tänker jag som man gör som lärare och som pedagog.
Ja.
Överlag.
Verkligen.
Och så. Mm.
Så det är, ja, det är min favorit.
Ja, det är intressant för att jag tycker ju då att kanin är min favorit också.
Mm.
Och Ior. Jag tycker jättemycket om Ior också. Jag vet inte varför, men av någon anledning tycker jag om honom. Och så tycker jag väldigt mycket om Nasse. Jag tycker om alla typ.
Jag tycker ju att Ior det
är
finns,
för gnällig.
Ja, det finns någonting. Jag kan lika gärna ta det nu för det passar in här.
Mm.
Något som jag tänkte väldigt mycket på om hans karaktär. För de ifrågasätter honom lite grann. Nu ska vi se. Nej, jag tar den svenska. Jag har ju både den engelska och den svenska här. Det är roligare i podden, tänker jag, att det blir på svenska. Men Ior då, det är ju alltid så synd om honom, tycker han själv. Han får då, är det kanin som säger till honom faktiskt? Ja, det är ytterligare någonting som jag älskar kanin för. Alltså hon ställer honom till svars liksom. Nu håller de då
för på... Förlåt, är kanin en tjej för dig?
Ja, sa jag hon nu? Ja, det är nog för att jag... Nej, det är för att jag tänkte på mig själv som kanin, tror jag.
Aha.
Nej, för kanin är väl en han?
Ja,
eller det kanske inte står.
Jag tror att det definierar...
Det är bara rabbits, kanin.
Ja, jag tror faktiskt inte att det är odefinierat.
Ja, du tänkte jag som en farbror. Och då höll jag med om det. Men jag,
är kaninen en tjej för dig?
Nu sa ju jag hon, så uppenbarligen jag då.
Ja, okej. Okay. Spännande.
Men det här är i alla fall det 9:e kapitlet. Där de ska leta efter ett nytt hus till Uggla.
Mm.
Ior är då ledsen. Han känner sig förbisedd. Ingen talar om något för mig, säger Ior. Ingen ger mig informationer.
Mm.
På fredag blir det 17 dagar sedan någon talade med mig.
Ja, just det.
Mm. Det är absolut inte 17 dagar, säger kanin då.
Nej.
Nästa fredag, förklarade Ior. Och idag är det lördag, sa kanin, så det skulle bli 11 dagar. Och själv var jag här för en vecka sedan. Vi konverserade inte, säger Ior. Inte först den ena och sen den andra. Du sa hallå och ilade förbi. Jag såg din svans, 100 meter uppe i backen, medan jag tänkte på mitt svar. Jag hade tänkt säga vad, men då blev det förstås för sent. Ja, jag hade bråttom, säger kanin.
Ja.
Aldrig något ge och ta, fortsatte Ior. Alltså här kommer martyren Ior liksom.
Just det.
Inget utbyte av tankar. Hallå? Vad? Jag menar, man kommer ingen vart. I synnerhet om den andra personens svans är nätt och jämnt inom synhåll vid konversationens senare hälft. Nu kommer det här som jag gillar.
Mm.
Det är ditt eget fel, Ior, säger kanin. Du kommer aldrig att hälsa på någon av oss.
Nej.
Du bara håller till på detta enda ställe i skogen och väntar på att vi ska komma till dig.
Mm.
Varför går du inte till dem ibland? Ior var tyst en stund. Mm. Han tänkte, det ligger kanske något i det du säger, kanin, sa han slutligen. Jag har försummat er. Jag måste se mig om mera. Jag måste komma och gå. Mm. Just det, Ior. Titta in till oss när som helst, när du har lust. Så att det här är ju liksom någonting om allmänmänskligt.
Ja.
Att liksom man måste själv ta ansvar för sitt liv, handlar det väl om egentligen. Och just i det här fallet sitt sociala liv. Att om man är väldigt ensam så kan man också försöka att göra saker för att bli mindre ensam istället för att lägga det på andra människor att hjälpa en. Eller man måste också fråga om hjälp till exempel. Ja. Man måste kanske också erbjuda hjälp till andra för att själv få. Sen är ju ensamhet ett jättestort problem i vårt land som man inte alltid kan rå över. Men jag tycker att det här är
jag tror att det är bra intressant. Att jag tror också att man säger det. Det som jag gillar med det är att de har ändå just här, inte bara att han ser kaninsvans, utan de har en konversation faktiskt.
De pratar om det.
De pratar om det här. Och att det jag gillar är att kanin säger tydligt att nej, men det stämmer inte.
Mm.
Därför att jag tänker att Ior ofta är in i sin egen tanke.
Ja, han har ju redan liksom tänkt in i framtiden hur långt det kommer att vara.
Nej, men alltså, och så honom, han upplever det som att det är på det sättet.
Ja, fast det är inte så.
Nej, och jag tänker att det är väldigt vanligt, tror jag, hos dem som kanske har fastnat lite i sådana där saker. Att de känner sig ämliga liksom, på något olika sätt. Att man, det är ju väldigt lätt att man fastnar i sådana tankar och det bara blir som en, liksom, en lång... som man kan, ett ekorrhjul av liksom negativa tankar.
Att han också överdriver det här.
Ja, och då är det bra att någon säger... Nej men hallå, gör så här eller kom då liksom.
Ja.
Sluta säga att vi ska bara komma till dig.
Mm.
Alltså det tycker jag är ganska skönt.
Och sluta liksom att lägga skulden på oss bara.
Mm.
Och att han också bara så här, ja, ja absolut, jag sa inte, lyssnade inte på ditt svar och det kanske var otrevligt, men jag hade bråttom.
Ja, precis.
Det var liksom inte något personligt mot dig, Ior.
Nej.
För han är ju en sån som tror att allting handlar om honom. Han är ju väldigt egocentrisk egentligen. Liksom.
Ja, verkligen. Verkligen.
Och så, det kan man också känna igen sig att man ofta tolkar människors beteenden att det är liksom någonting negativt eller, och vad menade de? Och, istället för att bara säga ah, men den personen kanske hade bråttom eller den personen hade kanske en dålig dag. Liksom.
Mm.
Och det handlar inte om mig utan om dem. Så här.
Mm.
Jag tyckte att det var ganska djupt faktiskt för en barnbok. Att ha med det där. Det känns som att du vill läsa någonting.
Nej, jag bara funderade på det där med kanin. Att jag tycker också att han är så himla rolig. Och att när jag sa det till Mats, min kära make, så tyckte han att han var hemsk. Liksom. Nej, han är så hemsk. Liksom.
Mm.
Och jag tycker verkligen inte det. Jag tycker kanin är ganska rolig också.
Ja, otroligt rolig.
Alltså, bitvis jättekul. Mm. Och sen har det som när han diskuterar. Han till exempel så pratar han med Christopher Robin och funderar liksom. Han frågar Christopher Robin var liten är någonstans, den här skalbanken som han kommit bort. Och så säger han då så här, då frågar han Christopher Robin så här, sa han adjö och tack för idag?
Ja just det.
Sådana där saker. Mm. Och då säger han, nej han har nog inte hunnit säga mer än en god dag. Aha, säger kanin.
Ja.
Aha. Efter en tänkt en stund så fortsätter han. Har han skrivit ett brev och talat om hur trevligt han hade och hur ledsen han var att han behövde gå så snart? Det trodde Christopher Robin att han inte hade gjort. Aha, säger kanin.
Ja.
Alltså sådana här roliga. Och så mycket viktig ut. Sådana här små saker tycker jag är roligt. Liksom. Han ser mycket viktig ut. Detta är allvarligt. Han har kommit bort. Vi måste börja jakten genast. Sätter han igång. Och sticker iväg på en gång. Aha. Jag tycker det är kul roligt. Att han liksom... om man inte har tackat och sagt att man måste gå och sådär, då han är mycket så här för att man måste ändå vara artig hela tiden. Trots att han inte alltid är så artig.
Ja, ja. Det är också väldigt brittiskt.
Ja,
många
ja han är väl lite så här som en brittisk liten gubbe.
Mm. Så. Det tänker jag. Eller en kvinna då i mitt fall. Men det tror jag bara var det var ett plötsligt infall. Men jag funderar lite. Ska ju prata om vänskap och deras beteenden. Ska vi göra det nu i samband med karaktärerna eller ska vi flika in det här om dikterna? Jag har funderat lite grann på de här dikterna nämligen.
Ja, men kan inte du berätta lite om dikterna då?
Gutenberg Girls. Badam badada.
Och så kommer vi ihåg hur de...
Men först, min första reflektion var att jag tänkte på när vi pratade om tolken.
Ja.
Och så här, oh, alla de här sångerna läser ni verkligen om. Liksom, att det är så här, och här kommer en till sån bok. Med, alltså, Nalle Puh sjunger ju hela tiden.
Fullständigt, ja.
Och det är liksom ofta nonsens. Ibland är det ändå så här, något som har med handlingen att göra. Men ganska ofta är det ju bara så här, tiddlipum och sånt.
Ja, det är ju
man rimmar på något ord. Och, att, va, så här, är det Iliaden igen? Är det så här mytiskt epos? Är det arvet av det, liksom, av Homeros även i Nalle Puh?
Ja.
Eller vad varför tror du att det är så mycket sång?
Jag tänker att det är lite har att göra med den här med den anglosaxiska världen som tycker om de här andra grejerna. De här, för det är ju bara vers. Rhymes och de gör det.
Rim, ja, det finns ett tradition för barn.
Ja. För mycket rim. Och vi har också en hel del rim sådär. Men det är ganska lite jämfört med hur det är i England, tror jag. Mm, alltså om man tittar på även i USA till exempel, så vad heter han doktor, nej vad heter han,
Dr. Seuss,
ja, det är också vers och rim. Jag tänker att det är ganska vanligt och att det är som en kulturell sak och därför så förekommer det i många berättelser. Jag tycker att det även finns tendenser för det där liksom på många olika sätt.
Ja, men grejen är att han gör en ganska stor sak av det här med Emil skriver ju små introduktioner.
Ja.
Och i introduktionen som heter Innan vi börjar, det är väldigt roligt.
Ja.
Till den här versdelen då. Som, vad heter den egentligen? När vi var mycket små.
När vi var mycket små börjar den med.
Just det.
Och sen så finns det då den andra heter Nu är vi sex.
Just det. Och de är ju verser.
Liksom. Ja, det är bara verser. Och alla handlar inte heller. Det finns några som handlar om Nalle Puh, kan man säga. Och så finns det några som inte handlar om Nalle Puh alls. Utan bara är alltså såna här nursery rhymes, som man säger. Alltså det är bara små verser.
Precis.
Lite som, vad heter den? Pelle Plutt. Fanns det en samlingsbok på svenska.
Mm-hmm.
Alltså Pelle Plutt, Plutt, Plutt tog ett skutt, överån och nå, ni vet, tappat ton.
Just det, ja.
In i kammaren efter hamman,
spiker fast. Exakt, det är lite samma typ
av. Den, det här är alltså, och då är det många olika sådana där. Jag gillar en kille som gillar en tjej som gillar en kille som gillar mig.
Ja, precis.
Sådana där, så är det liksom fina illustrationer.
Men det känns som att han tar sig själv på ganska stort allvar med det här med dikterna. Och han nämner då också William Wordsworth, som är en väldigt känd romantisk poet. Liksom.
Mm.
Eller från romantiken, inte romantisk. Och så skriver han så här, förut tänkte jag, fast jag har ändrat mig nu, att jag skulle skriva en förklaring ovanför varje dikt.
Ja.
Som herr William Wordsworth gjorde. Mm. Det är väldigt kul att liksom nämna det i en barnbok. Han talade gärna om för läsarna var han var och vilka av sina vänner han promenerade med. Och vad han tänkte på när han fick idén att skriva den eller den versen.
Mm.
Och sen så finns det en dikt som jag tyckte var så himla lik en av Wordsworths dikter.
Ja.
Och det undrar jag om han liksom har gjort. Alltså är det här ett lager som han liksom förväntar sig att man ska. Alltså referenser. Det finns jättemånga, men jag har valt ut två dikter som jag tycker är lite så här parafraser på. Parafraser på kända engelska dikter som jag också tänker är en stor del av deras arv på ett annat sätt än vi har i Sverige. Så. Och då är det, ja men nu ska jag ta den engelska versionen så att det blir mer likt William Wordsworths dikt. Får vi se om
medan du letar med. Där så tänkte jag också säga att jag tycker det är intressant för vi har ju pratat om specifikt om Alice Underlandet. Där förekommer det också. Och vi har diskuterat mycket kring de verserna som finns där.
Ja.
Men också tänker jag så här, när vi pratade om dikter också, där pratade du till exempel om T.S. Eliot och jag tänkte på det här med katter, den som han skrev.
Just
det är också så här liksom verser på någon slags tema och djur och sånt där. Det känns som en grej liksom,
verkligen
i den här traditionella sfären.
Men då finns det i alla fall alltså William Wordsworths mest kända dikt heter I Wandered Lonely as a Cloud.
Mm.
Och nu börjar jag med att läsa Daffodowndilly av A.A. Milne.
Mm.
She wore her yellow sunbonnet, she wore her greenest gown, she turned to the south wind and curtsied up and down. She turned to the sunlight and shook her yellow head and whispered to her neighbor, winter is dead. Och han, jag tycker att det är lite likt den här sista versen i William Wordsworth. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Jag tycker bara att det är någonting likt i så här,
inspirerat,
alltså det är någonting med själva formen, det ser också, det är liksom, och rytmen, att det är så här. Jag undrar om han liksom har utgått från olika kända dikter och gjort som små barnparafraser.
Just det.
Det finns säkert någon som har forskat i detta. Säkert. Eller så är det liksom, man kan skriva säkert en lång D-uppsats.
Men det var intressant, tycker jag.
Det var kul att du också tyckte det, för jag kan ju snöa in på såna här saker.
Ja, men jag tycker att det är därför vi är här, för att prata om för vad vi har läst
saker som man snöar in på.
Det är, nej, också det är roligt ju.
En till, för att precis i, jag tog ju en av mina favoritdikter av W.H. Auden i vårt avsnitt om dikter. Och då finns det en annan då som skulle kunna vara en fras på, det, på Auden. Då i barnboken så, i Nalle Puh, så heter den Wind on the Hill. No one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. It's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I ran. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and a night. And then when I found it, wherever it blew, I should know that the wind had been going there too. So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from, nobody knows.
Nej.
Och då tänkte jag på den här dikten, If I could tell you, time will say precis. Nothing but I told you so. Mm. Och då är det ju en, som jag också då sa, är min favoritrad. The winds must come from somewhere when they blow. There must be reasons why the leaves decay. Time will say nothing but I told you so.
Och då diskuterade vi också det här med gudsvinden. Vi diskuterade om traditionen att ta bibliska bilder och sen göra dem, ha dem också i dikt.
Ja, att precis. Att man
kan liksom tolka på många olika vis.
För jag tycker att den här barndikten om vinden är ganska djup också ju.
Ja, absolut.
Och är lite på samma tema. Vem bestämmer över vinden och vart blåser den och hur vet man det och så här.
Åh, nu börjar jag tänka på, vad heter den? Visa om ett rosenblad. Alltså Vresviks. Det var en gång ett litet rosenblad och rosen som hon växte på var röd. Så föll hon en dag och då var rosen död.
Mm-hmm.
Och då kom en östervind förbi och så blev hon glad. Och så handlar det om det.
Okay.
Och vinden liksom viskar i hennes öra.
Mm.
Och tar med henne någonstans och sen bara släpper han vinden, rosenbladet. Ja, ja, kan man titta fint. På.
Men ja, det här är något som jag så här, skulle vilja kanske kan bli mitt nästa projekt.
Ja.
Att analysera alla dikterna i Nalle Puh och hitta en annan känd dikt som är ungefär på samma tema.
Ja, som inte, för jag tänker att det jag tror att du kanske skulle kunna se det är i de här som är de här som är utanför Nalle Puh. För jag upplever, fast det kanske inte du håller med om, men jag upplever i alla fall att Nalle Puh väldigt ofta rimmar på saker och ting som händer. Eller som
sker. Nej, jag menar, den här tesen handlar bara om de här böckerna med dikter.
Ja, precis. Inte om nu Nalle när Puhs. Vi var sex. Och,
ja,
nu,
exakt.
Ja, men precis. För Nalle Puh tycker jag ofta liksom följer.
Ja.
Ja, och liksom är mycket handlar om att liksom bin och honung.
Ja, men exakt. Något som han sen ska göra. Liksom.
Och sådär.
Ja, och så gör han en sång om det.
Ja, men jag rekommenderar verkligen att när det gäller de här grejerna så tycker jag att Allan Edwalls inläsning av Nalle Puh är faktiskt i särklass fantastisk. Så han har läst in Nalle Puh. Det finns på Spotify. Och till exempel så han sjunger ju också att liksom snön vräker ner tiddelipom, allt mer och mer tiddelipom, allt mer och mer tiddelipom, det snöar. Och sen är det liksom med nästa år och sådär. Och jag älskar det där. När jag lyssnade på det för första början och fortfarande. Och det där är kul tycker jag när det blir på det viset. Så jag rekommenderar det väldigt mycket faktiskt. Att man liksom lyssnar och läser.
Det
ja.
Finnas.
Ja,
Precis. Och om de är sånger, men det är de nog inte.
Men väldigt många av Nalle Puhs grejer är ju sånger.
Ja, precis. Och det säger han ju liksom.
Och han sjunger dem liksom. Ja. Och så vill han sjunga. Åh, jag har gjort den här långa eposet om Nasse till exempel. Det tycker jag är väldigt fint. När han har gjort den här Nasses heroiska insats i Ugglans hus. Där han räddade dem därifrån.
Ja.
Och liksom han kör hela berättelsen. Och liksom verkligen det är tjusigt. Gjorde jag allt det där, säger Nasse. Mm. Ja, i dikten här gjorde du i alla fall det. Liksom, ja. Så här. Det är en fin grej då.
Men skriver, Io skriver väl också någon dikt?
Ja, och det är ju då i slutet av Nalle Puhs hörna.
Ja.
Då är det så att Ior kommer, och det här är också intressant nog, efter diskussionen med kanin.
Mm, ja.
För Ior har någon slags upplevelse av att det kommer att vara så att Christopher Robin kommer att lämna dem.
Just det.
Och då vill han att Christopher Robin ska ha ett minne av dem. Och skriver en epos som är ju skitdålig jämfört med Puhs grejer förstås. Den är nämligen väldigt mycket stream of consciousness. Var det här bra, står det liksom.
Den är jättespeciell.
Ja, den är väldigt speciell.
Och han läser den också på ett jättespeciellt
sätt. Ja, verkligen, verkligen intressant.
Ja, så, det kapitlet är mitt favoritkapitel för övrigt.
Ja, är det det? Ja, det är ju faktiskt
jag grät när jag läste också. Det.
Ja, jag med.
Gjorde du? Gud, vad härligt, jag känner mig mindre störd.
Alltså, vad fint att vi är så lika. För det här är nämligen, jag tycker för övrigt Nalle Puhs hörna i som bok tycker jag om mycket, mycket, mycket mer än Nalle Puh.
Mm, det håller jag verkligen med om.
Jag tycker inte alls lika mycket om Nalle Puh som Nalle Puhs hörna, där jag tycker nästan om hela boken faktiskt. Och jag var nämligen väldigt besviken efter att jag läst Nalle Puh, för att jag tänkte, vad är det här? Jag har liksom en superupplevelse av att Nalle Puh är bra och gulliga. De är fina och jag har liksom denna otroliga minnen av att det är så fina berättelser. Och sen började jag läsa Nalle Puh och blev så otroligt besviken. Vad är det här för otrevliga små djur som är taskiga mot varandra? Christopher Robin är taskig, djuren är taskiga, alla är taskiga hela tiden.
Tycker du att Christopher Robin
är taskig? Tycker Christopher Robin också är jättekonstig. Absolut. Aha, i Nalle Puh. I den här andra. Nej, jag vet inte om jag kan göra jättemycket. Men jag tyckte liksom, jag blev frustrerad liksom att de är allmänt elaka mot varandra, tycker jag.
Men nu kan vi ju berätta om den här episoden i kapitel 7. Ja. När de då bestämmer sig för att trakassera Shengu och Ru.
Ja, men de tycker inte att de hör inte dit.
Mm.
De är nya.
De här nya. Vi ska liksom få bort dem härifrån.
Ja, och då har de kommer kanin på att de ska röva bort Ru.
Ja, och för Nasse ska ta Rus plats.
Nasse ska hoppa in i fickan. Då kommer inte Shengu märka någonting.
Ja.
Och sen så under tiden, och hur de ska göra det där, det är för, men Shengu tittar ju hela tiden på Rus, för att hon är alltid koll.
Mm.
Och då så säger kanin, Puh får prata med Shengu.
Ja, distrahera henne.
Liksom. Distrahera, du pratar ju så mycket liksom. Så då... Så han går fram och gör det där. Och så håller de på. Det är väldigt speciellt. Men till slut då så lyckas de i alla fall.
Mm.
Och Shengu blir upprörd. Och ger Nasse medicin.
Mm, och
ett bad. Iskallt bad. Mm.
Vilket också är ganska taskigt.
Ja, allting är taskigt liksom. och Shengu bara låtsas inte som att det är faktiskt där... Ja,
nej, men det och är där är i och för sig Christopher Robin med, tror jag, och också spelar med.
Och skrattar bara liksom,
ja,
åt Nasse. Mm. Fast Nasse har ju liksom blivit trugad att göra det där. Han tycker inte att det där är någon bra idé egentligen.
Nej, men inte för att det är taskigt, utan för att han är rädd att det ska hända honom något.
Ja, men
för han har ju hört
att det är lite
också. Det är farliga djur.
Ja, men det är också att jag tror att han tycker att det känns lite konstigt. Det känns lite fel.
Det är bra. Det är fint att vi ser.
Jag tror i alla fall att det är så. Det känns lite konstigt. Jag vet inte, men det är i alla fall min upplevelse. Och sen det som händer då i alla fall att kanin är tillsammans med Ru. Och kanin är den som är mest irriterad över allt det där. Allting är så liksom intressant nog gulligt i slutet. Och då slutade det så här. Och så stannade Kängu och Ru kvar i skogen. Och varje tisdag var Ru hos sin goda vän Kanin.
Ja, just det.
Och varje tisdag var Kängu hos sin goda vän Pu. Och lärde honom hoppa. Och varje tisdag var Nasse hos sin goda vän Kristoffer Robin. Och så var alla nöjda och belåtna igen.
Ja, men det är väldigt fint.
Jag tycker att det är fint att Kanin då... Han bara, nej, jag tycker inte om de här människorna. Och sen vill de väldigt... Men han älskar Ru. Han tycker att Ru är jättegullig. Står det. Och liksom blir väldigt... Mot sin egen vilja blir väldigt charmad av denna lilla varelse. Liksom.
Ja. Ja, det, ja.
Men det är mycket liksom som... Jag tycker att de är taskiga överlag. Jag tycker att det är konstigt. Det är liksom så här... Vissa saker är så här sorgliga... Till exempel när Nasse är så här jätteivrig och ska ge honom en av sina ballonger.
Ja,
och så går den sönder.
Och, ja, jag vet inte, och det då blir Ior ändå saker. Väldigt glad i alla fall.
Ja, Ior är väldigt...
Liksom, då är Ior väldigt, väldigt, väldigt snäll. Kul,
ja. Och så här typ... de liksom, jag vet inte, det är bara något så här... Det är någonting med att den pendlar mellan att vara totalt i avsaknad av empati mot varandra... Och att vara super, super förälskade i varandra. Mm. Alltså att de älskar varandra jättemycket. Nalle Puh till exempel pratar om så här i hans favoritgrejer. Så här, ja, Kristoffer Robin såklart. Men sen är liksom, det är väldigt trevligt att vara med Nasse också.
Just det.
Mm. Och sen så sen vet jag inte exakt hur det blir, men i Nalle Puhs hörna sen så är det ju så då att ett kapitel handlar om när Nasse räddar dem från Nalle Puh och Nasse och Ugglan från Ugglans hus.
Just det.
För det har nämligen hela huset som är uppe i ett träd, hela trädet har ramlat ner för det är storm.
Mm.
Och, så, alltså, och då rädda de håller på liksom kämpar
för att komma ut där.
För att komma ut.
Ja.
Och Nasse fixar och donar och sådär. Men det intressanta då är att i slutet då bara hittar de på att Ior liksom hittar ett hus och ja, det är då Nasses hus.
Ja.
Och liksom jag blir så frustrerad på det här. Så då det betyder alltså att Ugglan ska flytta in hos Nasse.
Ja, fast de förstår inte att Nasse bor där.
Nej, men nej. Och sen så frågar de då. Och Nasse bara, jaha, så här, du kan ju bo hos Nalle Puh, typ. Ja, jo,
nej, det kan jag. Nej, men då frågar ju Kristoffer Robin. Om ditt hus skulle blåsa bort Nasse, eller så här, skulle hända något med ditt hus, vad skulle du då göra? Och då steppar Nalle Puh in och bara, då skulle Nasse bo hos mig.
Ja.
Och då blir det så.
Men liksom... Jag tycker inte alls om det där. Alltså jag tycker det är så illa.
Han får ge bort hela
allt det här. Ja, allt det här som är jobbigt. Och sen så typ så här, de ska göra något gulligt till Ior. Bara, hur ska du göra? Här kanske, han har inte fått ett hem någon gång.
Då har nej, just det.
Och då ska de försöka fixa det. Vid ett tillfälle så ska de försöka göra ett hem till honom.
Mm.
Ja, då säger Nasse så bara, jag såg några pinnar där borta i en hög.
Ja.
Vi kan ju fixa det då. Så, här, så håller de på att jobba jättehårt för det.
Mm.
Och så kommer Ior och är så ledsen för att det kunde stå för dem, för att hans hus, de har tagit hans hus.
Ja, det var de där pinnarna
var hans hus. Och det är så sorgligt liksom på något
vis. De har liksom tagit det och flyttat på det till ett annat ställe. Ja, för och då säger Ior typ så här, det här blev ju jättebra. Liksom.
Ja, det är fint.
Så den här platsen funkar ju nästan ännu bättre.
Ja, precis, för att de försöker säga att det är lite mindre blåsigt där då.
Ja, men de erkänner ju aldrig vad de har gjort.
Nej, och det allting är så. Jag tycker inte om de här typerna av grejer. Samtidigt så är det ju allting behöver inte vara puttinuttigt eller så, men jag tycker ju ibland att de är lite för elaka mot varandra. Det är mycket det här liksom att de går hem ensamma. Nasse ofta går hem ensamma liksom, ensamma och är ledsen och bara blivit skrattad åt liksom för att han är blivit, nej jag vet inte, jag gillar det inte så mycket. Men jag tycker att A.A. Milnes Nalle Puhs hörna är snällare också. De är snällare mot varandra här. Även till exempel mot tigen. Där finns det en väldigt fin där de har idé. Kanin tycker att tigen är ska inte vara där. Och han uttrycker då så här att när han tycker att han är för skuttig.
Just det.
För han, och det är han ju också, för han har till exempel skuttat ner Ior i ån, precis, han har rullat i ån för han har knuffat honom. men tigen liksom ska bli lite mer glad och lite mer lugn och vara lite mer ledsen.
Mm.
Och då säger kanin, jag hoppas att han då, när han kommer tillbaka så ska han säga, åh, kanin eller nalle, vad glad jag är att se dig. Men sen så slutar det ju med då att den som faktiskt kommer bort är kanin.
Just det.
I dimman. Och då kommer
just
till slut.
Ja, det är jättegulligt.
Till slut då så blir det så att tiger hoppar ut och letar då. För tigrar försvinner aldrig. Alltså de kommer aldrig bort.
Mm.
Så att tigern är hjälpsam och stor och vänlig. Han skuttar och skuttar precis som sådär vackert som tigrar bör skutta. Och så kommer han fram till kanin och så säger till kanin: åh tiger, vad jag är glad att se dig. Mm. Alltså en sån där jättefin berättelse.
Det är väldigt fint. Mm. Men jag tänkte vi skulle prata klart om det här kapitlet som fick oss att gråta.
Ja, sista
kapitlet. Tionde kapitlet i vilket Christopher Robin och Pooh kommer till en förtrollad plats och vi lämnar dem där.
Ja.
Jag började gråta redan, alltså först, det inleds så här. Christopher Robin skulle lämna dem.
Ja, det är så fint.
Ingen visste varför han skulle lämna dem. Ingen visste vart han skulle ta vägen. I själva verket visste ingen hur han visste att Christopher Robin skulle resa.
Nej.
Men hur det nu var kände alla i skogen på sig. Att det nu till slut skulle ske.
Mm.
Och det är väl liksom farväl till barndomen. Ja. Tolkar jag hela kapitlet som. Att han kommer att sluta leka med de här leksakerna. Och han säger ju också. Jag tycker hela liksom dialogen mellan Christopher Robin och Pooh är så fin. Men de säger aldrig rakt ut vad det handlar om. Men Pooh förstår att det är någon slags... det är ett farväl liksom. Ja. Att vara en trogen riddare, det kanske betyder att bara fortsätta att vara trogen utan att få höra någonting. Han kommer kanske inte berätta mera för mig.
Nej.
Och så säger Christopher Robin: Pooh, sa Christopher Robin allvarligt, om jag inte är riktigt, han avbröt sig och försökte på nytt. Pooh, du kommer väl att förstå vad som än händer. Gör du det? Förstå vad? Och ingenting. Och här grät jag liksom så att tårarna strömmade ner. När det är så, här. Så gick de sin väg tillsammans. Men vart de än går och vad som än händer dem på vägen. Så kommer alltid en liten pojke och hans nallebjörn att leka på den förtrollande platsen högt upp i skogen.
Ja.
Ja, jag börjar så gråta nu. Alltså, jag tycker så fint. Alltså det är något så här barnet i en på något vis.
Ja.
Finns. Fantasin typ.
Jag tänker också att det stämmer.
Ja,
den där meningen. Jag tänkte
jättevackert beskrivet.
Och jag tyckte att det som var fint var just det här att det stämmer att
du börjar också gråta.
Ja, visst.
Gud vad roligt.
Ja, men det är fint liksom.
Ja, det är så.
Men det är också att det stämmer mycket att man lever i man försvinner ju inte. Berättelsen i sig är ju har ju gjort att man kan komma till den förtrollade platsen.
Ja.
I sig, så det är precis. En del. Men den andra delen är också att vi själva också befinner oss. Det var ju mycket att vi diskuterade. Det var också i diktsamtalet som du kommer ihåg att jag diskuterade här om att man är ju mycket sin det barn man var. Och jag tror att jag tänker mycket på det när jag läser det där. Ja. Så kan jag liksom... Jag kommer alltid att vara den där lilla flickan jag någonsin en gång var. Liksom. Och jag kommer alltid att komma ihåg min barndom och de små glimtar av vad förtrollats vad heter det, den förtrollade världen som man och bilderna och berättelserna som man hade då. Och det finns ju någonting som är så otroligt liksom sorgligt i det också, för att man måste lämna det.
Ja, exakt. Och man kan nästan liksom komma ihåg den där känslan själv. Jag kommer ihåg att typ sista gången jag lekte med mina gosedjur och så här.
Precis.
Att man och att när det sen plötsligt inte var lika kul längre och inte lika lätt. Att leka. Att det är en så här sorg på något vis. Men samtidigt så här, men det finns fortfarande någonstans.
Ja.
Ja, det var vad roligt att vi båda, för jag tänkte så här, jag är en helt sjuk faktiskt. Person tänkte jag så här att jag blir så berörd.
Nej,
av
det här. Jag tror faktiskt sista avsnittet. Eller det här är sista kapitlet i sista boken. Kan vi säga också. Det är tio kapitel i båda böckerna. Men jag tycker att det är. Jag tror också att det är. Den där känslan av. Att man gör vad man kan. För att göra så fint avslut också som möjligt. När de till exempel. Ior har skrivit den här dikten. Och så skriver alla på. Sitt namn.
Ja, det är också så himla
och gulligt. Och så säger. Så får han den där. Och så de har lite svårt att beskriva vad det är för någonting, men Christopher Robin blir väldigt väldigt rörd Ja. Och säger liksom det.
Mm.
Att det är en tröst för mig att ha det här, säger Christopher Robin. Det är en tröst för mig att ha det här.
Mm.
Och jag tänker också det är fint att han, och sen viker han på pappret och stoppar ner i fickan.
Mm.
Kompu. Och så går de då till den förtrollade skogen där de alltid kommer att vara.
Mm.
Och då blir det liksom smörligt.
Ja, alltså det,
men det är också väldigt fint tycker jag.
Väldigt fint. Och det är samma i Alice i Underlandet, så finns det också ett ställe där jag gråter. Och det är också slutet. Och då är det också att så här, vi kommer vara på den här, i den här båten, alltså på den här förtrollade platsen.
Ja.
Så här. Och då lyssnade jag på den här podden Alice is Everywhere. Och hon grät också när hon skulle läsa den. Att det är någon slags det där magiska liksom, ögonblicket. Och att säga farväl till det.
Ja.
Och så att det är kanske också någon slags berättar... Att avsluta så på ett fint sätt i en barnbok, det är också så här, de är båda britter, att det är någon slags arv kanske.
Men det, jag tänker också att det finns i den där, i det där sekunden när jag gråter för att det är över liksom, och jag kan se det, så är det också, finns det också en slags ett slags eko i alla de böcker jag läser som jag egentligen inte vill läsa ut.
Just det.
Det finns någonting,
man ska också säga farväl till
boken. Man måste säga, ja, man måste säga adjö till den här världen.
Mm.
Som jag ju har spenderat, vad det nu är, den här tiden. Mm. För att jag vill vara där. Liksom.
Mm.
Och det tycker jag också är, det är samma typ av liksom, känsla av att jag älskar det här. Och jag vill inte lämna. Jag vill alltid vara i en förtrollad skog.
Mm. Tur att vi kan läsa om boken och titta på bilderna.
Exakt.
Jag köpte ju också den här engelska.
Ja, den är jättefin.
Superfin. Anna. Jag köpte den och är väldigt glad för det faktiskt.
Men den andra, är den
här jag lånat. Nej, jag hade ju också de här små böckerna. Så, men sen när jag läste så valde jag ha, så jag har helt enkelt samma bok, den stora liksom complete, vad det heter,
complete samlade verk
liksom. Ja, samlade verk på svenska och på engelska i samma format.
Och den här som du har på svenska, den har jag också hemma.
Ja, och den här Sjönhovs bibliotek, jag fick beställa den.
Ja, okej. Okay. Ja, jag har ju faktiskt den där i min bokhylla, den kommer jag kommer aldrig att rensa ut den. Men jag hade också en liten pocket för Nalle Puh, och det var jag väldigt glad över, för då kunde jag ju ta med mig den på ett lättare sätt. Vi diskuterade lite det, för att de här böckerna som vi pratar om nu, de här samlade verk, det är ju riktiga liksom, de är ju tunga och stora, det är breda, de är liksom A4 stora,
ja.
A4 arks stora.
Jag satt vid köksbordet och läste dem.
Exakt, och jag kunde liksom ta med mig och lägga i min lilla väska liksom.
Ja.
Och sen var jag så nöjd, för att då visade sig att när jag kom till landet så hade jag köpt de båda två i inbundna. Då hade jag redan läst den första, men det tyckte jag var så himla skönt, så jag bara, åh vad glad jag blev och tog med mig hem liksom.
Ja,
just det här att man kan ta med sig lite. Jag har blivit lite lat kring det där.
Ja, men de här samlade verken släpar man inte runt liksom.
Nej.
Men har du någonting mer att säga om vänskap och beteende innan vi går in på översättnings...
Nej, jag vill gärna prata om översättningen.
Ja, vad skönt. Du behöver inte gråta mer, det här är lite mer torrt.
Gutenberg Girls. Badam badada.
kan man säga.
Men håller du med om att Britt G. Hallqvist är en,
vad var det, nationalskatt
eller nationaltillgång?
Ja, jag har väl aldrig, hon är aldrig, jag har inte sett henne på detta vis förut, men hon är väl, det är osäker.
Ja, det känner jag efter att ha läst det där. Ja, men det är bra, är det väl översatt tycker du?
Du kommer att få se. Okay. Ja, ibland, men de saker jag hakat upp mig på
är inte det. Okay.
Men, och nu börjar jag med en jätteliten grej. Du måste titta här.
Ja.
Det är då ett någon konstig ordvits. Winnie the Pooh. Det är inte översatt på svenska. Jag förstår inte vad det betyder. Är det en ordvits? Good morning Winnie the Pooh. T-H-E-R istället för Winnie the Pooh. Jag förstår inte den. Och jag förstod inte vare sig Britt eller den andra personen. Jag tror att det är två va, som har översatt. För det har de bara tagit bort. Så att det bara står bara Nalle Puh.
Om det hade stått med there med e i slutet. Alltså Hallå där.
Ja, precis. Då hade man tänkt, liksom. Hello there, Winnie the Pooh. Precis. Och där var du, liksom.
Ja, här är du.
Men nej, förstår inte den. Så den, jag ville bara nämna det för jag tyckte det var så speciellt.
Ja, jag håller med.
Ja.
Men det är också en del, tycker jag, kopplad till det här med ordvitseriet i den här engelska äldre litteraturen. Alltså litteraturen för barn i England.
Precis, för det är ju även Alice i Underlandet.
Exakt.
Mycket så det, vi, på brister så, överlag.
Ja, men vi följer väldigt tydligt, tycker jag, en röd tråd kring detta. Men Winnie the Pooh, men det har inte, såg inte jag i översättningen.
Nej, men det är inte, för inte mer.
Nej, inte mer. Men däremot så tycker jag det var intressant, om du en grej som jag får jag säga så, en, det är en fråga om Nalle Puh, för när man blir presenterad så står det Teddybjörn, inte Nalle Puh.
Men det här är min nästa grej nu.
Ja, okej.
Att han ofta ibland kallar sig själv för Bear.
Ja.
Och i, precis som du sa nu, i svenska översättningen så är det bestämd form björnen. Det står inte the bear, utan han säger hello, I'm bear, liksom, bara. Mm. Björn.
Jag är björn.
Jag är björn, liksom.
Ja.
Medan det är alltid björnen i den svenska. Och det finns också en annan med bestämd form. Att när Piglet introduceras i den engelska versionen så kallas han för the Piglet.
Ja.
Det tycker jag är enormt roligt. The Piglet lived in a very grand house. Och sen är han bara Piglet.
Ja.
Det här har man också bara förbisett. Jag tyckte att det här gav liksom det gav något till berättelsen att det var The Piglet, som att det var någon slags stor någon varelse. Alltså så att det,
ja, som alla borde förstå.
Ja, jag tyckte att det var...
Men får jag bara fråga, i första kapitlet, står det då Edward Bear? Kan du kolla det? Jag har bara fått för mig att det står ett namn som sen aldrig beskrivs. Kan du ha med det?
Ja, here is Edward Bear.
Är det väldigt konstigt? Han blir aldrig kallad för Edward senare. Sen är han Nalle Puh resten av storyn. Isn't that a little bit strange?
Jo, det är väl ganska konstigt.
Ja, men liksom bara lite udda. Så jag tänker att det kanske är någon slags lekfullhet med de olika namnen i så fall. Om man nu ska följa någon slags tråd. Att det borde kanske vara det då. Om det är liksom Winnie the Pooh eller Edward Bear eller Björnen eller Björn eller bara...
Ja, men det är superkonstigt. Och där kom det där en gång till. Alltså på första sidan.
Mm.
Then you can't call him Winnie. I don't. But you said, he's Winnie there poo. Don't you know what there means? Ah, yes, now I do, I said quickly. And I hope you do too, because it's all the explanation you are going to get.
Ja.
Så där, då kan vi sluta tänka på det. Det hade jag missat.
Ja.
Det var först senare jag började säga, varför är det ett R där?
Ja.
Och men, sen så heter han inte det mer.
Nej.
Ja, det är det kanske humor lustigt? Vi inte förstår.
Ja, men då, ja, kanske. Och också så här, det här är, jag vet inte.
Det kanske bara är nonsens humor, alltså nonsens skämt.
Liksom. Får jag lägga ut texten här lite?
Ja, det beror på hur långt du vill att avsnittet ska bli.
Ja, jag förlåt. Men jag vet att det finns några i alla fall som tycker att det är lite kul med lite anekdoter.
Ja.
En gång i tiden, för länge, länge sedan, så var jag på en konferens i Bryssel där jag lärde känna en man som heter Sean Butler.
Okay.
Han hade inte så väl. Han bodde i London tillsammans med flera andra. Och jag åkte sen för att hänga lite med honom. Och för han var en god vän liksom. Och då åkte jag till England och fick då sova på deras soffa som var typ som knöliga kuddar. Och där fick jag för första gången ryggskott. Gud, vilken långt. Det här, jag säger ju att det är en lång. Vi får se hur långt det blir. Men jag fick i alla fall ryggskott. Och då upplevde jag för första gången de här de olika uttal, hur det påverkar.
Mm-hmm.
Storyn i alla fall att jag fick ryggskott. Och därför så, och sen så behövde jag komma därifrån. Sean var inte så nöjd med mig därför att han ville åka till Brighton och gå på gaybarer och sådär.
Mm-hmm.
Och jag kunde inte det, för jag svimmade när jag ställde mig upp.
Men herregud.
Istället då, men jag skulle åka typ två dagar senare eller en dag senare och sånt där.
Ah.
Så det var bara att bita ihop Så jag låg på deras vardagsrumsgolv. Och sen så i slutet då så kom alla han och hans inneboende. De var ju flera som bodde tillsammans. Mm. Alla de gick in där och jag låg där. Och så fick jag ur sugrör stark gin och tonic. Och piller som jag hade fått via telefon. För det, i England så kunde man ju ringa och få piller. Vilket var bra. Och säga jag behöver göra det här. Och sen så då tog jag piller och så drack jag jättestarka gin och tonics.
Mm.
Och sen så fick jag då åka. Och sen åkte jag faktiskt för första eller sista gången till, liksom taxi till flygplatsen.
Mm.
Och sen så när jag väl kom dit och då var det en Sean's kompis som jag faktiskt inte ihåg vad han heter, han följde i alla fall med och sa då, hon har ju fått ryggskott om begär, och då fick jag vara på ett särskilt inloggning, alltså, som en liten liksom plats där det var människor som hade olika problem, antingen var det sådana saker som jag då, så att jag hade gjort illa ryggen, men det var också ett par från Nya Zeeland. Och de var jätteglada. De hade något problem med att de hade missat något flyg eller att det var något flyg som var inställt senare. Eller om det var någonting med deras packning, jag vet inte. Men jag var ju glad eftersom jag hade ju druckit så mycket gin och tagit mycket. Mm. Så jag var ju, och jag är ju alltid liksom pratig. Ja. Så att jag var ju ganska trevlig att prata med. Så vi liksom lärde känna varandra. Mm. Och då, i slutet så säger de så här: jaha, du måste gå nu, vad synd, så här. Men om du kommer till Nya Zeeland så får du jättegärna liksom hook us up. Du kan få komma och bo hos oss. Och jag bara, liksom, du vet, du kan bara fråga efter mamma och pappa beer.
Mm-hmm.
Och jag bara, mamma och pappa beer, heter de öl? Du vet, jag fattade inte ens beer. För de säger björn, alltså bear,
det
som
så.
Beer.
Jaha.
Ja, och jag visste inte det. Nej. Du får ta bort det här. Jag tyckte okay. Att jag apropå att det är så roligt. Apropå björn.
Ja.
Jag bara fick för mig. Du vet så här, England, björn, associationer till Heathrow Airport.
Ja, och hur man uttalar saker.
Mamma and Papa Bear.
Winnie the their poo kanske du också tänkte på.
Nej, jag vet inte. Det var väldigt
roligt. Det var i alla fall det fick vi ingen förklaring till varför det heter Winnie the Pooh. Men i alla fall, nu fortsätter jag här med mina små anekdoter från själva läsupplevelsen.
Mm.
Och då är det väldigt ofta stor bokstav på vissa adjektiv och substantiv.
Mm.
Det är ibland det i den svenska översättningen, men inte alls lika ofta. Och det tyckte jag var spännande. Till exempel när Puh känner sig att det liksom, ja, det har hänt någonting jobbigt och han inser återigen då att han inte är så smart.
Mm.
Så säger han, I have been foolish and deluded, said he, and I am a bear of no brain at all.
Mm.
Då är liksom foolish stor bokstav, deluded stor bokstav, och bear of no brain at all är också liksom bear no brain all är stor bokstav. Så att, och det där är liksom, det där har man tagit bort. Och så här, jag tycker också att det ger någonting roligt till historien. Att bear of no brain står med stora bokstäver istället för små.
Mm.
Och så jag undrar också, det är en väldigt lätt sak att bara ha med i översättningen. Varför har man tagit bort det liksom? För att,
eller hur? Alltså, jag vet inte. Men var det bear no brain eller bear of no brain?
I am a bear of no brain at all.
So jag tyckte det hade varit kul, för det hade ju varit ännu roligare och mer om det hade varit mer en ordvits om det hade varit bear no brain.
Jaha, du tänkte
alltså
så.
Alltså att man bär för att det låter likadant även om det inte stavas likadant.
Just det. Ja, det hade vi det hade han. Han missade det
gyllene ordvitsen.
Men det var i alla fall någonting som jag tänkte mycket på när jag läste. Och nu ska jag berätta om en ordvits som är borttappad i den svenska versionen.
Mm. Men är det väldigt naturligt att det blir så?
Nej, jag tycker att man hade kunnat göra det på ett roligare sätt.
Aha, okay.
Om man är
nationalskatt. National tillgång.
Ja, nu läser jag på svenska och sen kommer jag läsa på engelska. De är hemma hos Uggla. Eller Puh är hemma hos Uggla. Ett ögonblick sa Puh och höll upp sin tass. Vad skulle vi göra med det där du sa? Du nös just när du skulle säga det. Jag nös inte alls. Jo, det gjorde du, Uggla. Ursäkta, Puh, men det gjorde jag inte. Man kan inte nysa utan att märka det. Men man kan inte märka det utan att någon har nyst. Jag sa så här, först skissera. Nu nös du igen, sa Puh förebrående. Ett förslag, sa Uggla mycket högt. På, inte så roligt, man förstår ingenting.
På engelska blir det jätteroligt.
På engelska blir det väldigt roligt.
Ja, okay.
Därför att vi har ordet issue, vilket då låter lite grann som issue.
Ja, just det.
The thing to do is as follows. First, issue a reward. Then, just a moment, said Pooh, holding up his paw. What do we do to this, what you were saying? You sneezed just as you were going to tell me. I didn't sneeze. Yes, you did, Owl. Excuse me, Pooh, I didn't. You can't sneeze without knowing it. Well, you can't know it without something having been sneezed.
Yeah.
What I said was, first issue a reward. You're doing it again, said Pooh sadly. mycket roligt, ja. Tyckte jag. Hade man inte kunnat hitta ett bättre ord än skissera som lät mer som ett atcho?
Ja, vadå?
Ja, man hade kunnat hitta...
Ja, men kom på något roligt.
Ja, men nu kan jag inte det. Men om jag hade varit national tillgång, då hade jag suttit länge och kommit på det,
tror jag. Ja, man försökte hitta det i alla fall.
Skissera. Ja, det ska ju också passa in i meningen. Men ja, jag tyckte det var mycket synd. Nu ska jag prata om två roliga uttryck.
Som ja!
Är mycket svåra att översätta.
Ja!
Jag tycker inte att vår nationaltillgång gjorde det heller speciellt väl. Men... vi får se, det kanske inte gick. Det finns i England och jättemycket i Sheffield där jag bodde att man säger now then, now ja. Then, mm. now then mm. på sheffieldska. Det betyder typ så här, nu jävlar ska du liksom, nu skärper du dig. Eller så här, fast med humor.
Ja.
Nu ska vi se om vi har några bra exempel. Ett exempel är ju då när Shengu ska tvätta... Piglet som då låtsas vara Ru i jättekallt vatten. Och då säger hon now then, into the bath and don't let me have to speak to you about it again. Och det är ett översätts till så där ja. Det har inte alls samma liksom barska ton.
Nej.
Och så finns det ett mycket roligt exempel av Ior när han pratar om att han verkligen inte gillar när folk säger så här. Först så säger han då don't bustle me, said Eeyore getting up slowly. Hetsa inte mig, har det blivit översatt till. Don't now then me, hetsa inte mig. Jag tyckte att det var väldigt så här, roligt. Don't now then me. Alltså håll inte på att bossa runt med mig.
Just det. Men inte det här i slutet? Ganska nöjd. Nej, är det här?
Det är vårt favoritkapitel.
Ja, precis. Kapitel 10. Jag tittade precis på det här. Jag tittade i fel bok.
Ja, jag kan hitta den i den här kanske.
Mm. Nej, men jag
tycker att jag vet inte vad man skulle säga på svenska som passar bättre. Men det behöver vara mer barskt liksom. Nu såa mig inte.
Nu såa mig inte, säger han.
Just det. Nu så.
För det var det jag tänkte jag skulle säga.
Det är en bokstavlig översättning.
Nu såa mig inte.
Men nu så.
Nu såa mig inte.
Now then. Ja,
men han, ja, jag vet inte, jag tycker att det är ganska bra. Men jag tror också att det finns aspekter av det här med när man läser någonting högt som vi har pratat om vid andra tillfällen. Jag tror också att det här är också en sån bok som kan
och som finnas, man verkligen ska läsa som, högt.
Ja, där det finns verkligen stora det stora fördelar med att läsa högt.
Ja, verkligen. Jag läste ibland högt för mig själv. Jag försökte läsa för en vän. Men den personen tyckte att det var jättejobbigt att höra mig, att jag fick en annan ton på engelska. Ja. Att det inte var riktigt jag.
Det har vi ju pratat om.
Ja.
Ja. Det stämmer ju också.
Det är väldigt...
Det låter annorlunda. Alltså ja. Rösten förändras ju då när vi ändrar språk.
Ja, det, ja och det blev tydligen
traumatiskt. Förklarar du det då? Att engelska
jag bara tänkte att jag kan läsa högt för mig själv istället.
Ja, okay.
Just det, att engelska ligger längre fram i munnen. Ja. Och det är inte lika många såna här bakåtvokaler som gör A, O, ja. Sånt.
Svenskan ligger ju längre bak i munnen och i halsen liksom.
Ja.
Längre närmare halsen.
Ja.
Och vi låter ju ljusare när vi pratar engelska oftast.
Ja, precis.
De allra flesta gör det.
Men det var ju tråkigt eftersom det är väldigt roligt att läsa högt. Men jag får väl hitta någon annan som inte stör sig lite mycket på det.
Nej, men det så...
Jag har pratat med en engelsk vän väldigt mycket som bara har hört mig prata engelska, ja. Så inte tyckte det var konstigt.
Nej,
det är klart. Och då har vi till exempel pratat om ordet bother.
Mm.
För då var jag tvungen att liksom reach out till andra personer för att diskutera det här.
Ja.
Och som tur är så är många engelsmän mycket nördiga. Så att, det blev långa diskussioner om ordet bother.
Mm.
Det till exempel översätts med usch och så dumt.
Mm.
Men jag tycker att bother är så otroligt brittiskt och det innehåller liksom, ja absolut, det kan betyda så dumt. Men det är också lite så här torrt.
Mm.
Och liksom att man bara säger det, bother, punkt.
Ja.
Det är så roligt tycker jag. Och jag ska bara ta något exempel. Sen har jag faktiskt bara, jag tror jag bara har en grej till sen.
Ja.
Men nu ska vi se, 103. Jag tror att det är när Puh, när Puh ska hämta. Ja, Puh har fått flaskpost.
Mm.
Och ramlar då ner i vattnet när han ska fiska upp den här. Och apropå det här med läsa, I must find Christopher Robin or Owl or Piglet, one of those clever readers who can read things. Så Piglet kan alltså, Nasse kan alltså också läsa.
Ja, det är ju Nasse som har skrivit skrivit lappen.
Ja, precis, och lagt hjälp. I flaskpost. Ja, men just det, ja, det är ju det.
Det är Nasse, hjälp, hjälp.
Men då säger jag i alla fall, han ramlar ner då.
Mm.
Och så säger han liksom, only I can't swim,
mm.
Bother.
Mm.
Alltså det är väldigt roligt, alltså man tänker, det är en ganska jobbig situation att vara i, så här, det är ju översvämning, det är vatten överallt, att man inte kan simma, att man just bara säger bother,
mm.
Då, det tycker jag. Och ett annat apropå Ior är väldigt roligt,
mm.
För då är det också så här när han då, efter den här episoden med kanin, när kanin säger att han får själv liksom ta ansvar för sitt sociala liv,
jobba lite,
ja exakt. Då svarar han liksom, och om det nu är så att någon tycker att det är jobbigt att jag kommer, typ, oh, there's Eeyore, bother.
Mm.
Det är också, eller hur, det är så roligt.
Ja.
Men det översätts då med, usch, där kommer Eeyore.
Ja.
Inte alls lika roligt. Usch är också mycket hemskt.
Men du använder inte heller ett ord för att... Det är alltså, det är
nej,
samma...
det går inte att översätta.
Nej, men det liksom. Är som det ord.
Det får man väl ändå ge henne.
Det blir kanske inte för konstigt att hitta på. Ibland är det ju fördel att hitta på ett ord. Så.
Ja.
Men oftast är det ju inte det. Utan det är bättre att liksom försöka förklara storyn.
Ja, precis. Ja,
men det är lite som, jag tänkte på i A Christmas Carol, va? Bara humbug.
Ja, just det, precis.
Alltså, det är också, det går kan inte vara bara humbug. Det är också så här, ord... Att om man bara säger någonting och det är så grundläggande för vissa karaktärer exempelvis.
Mm.
Eller för en dialekt eller för ett språk.
Ja.
Som bother då till exempel.
Precis.
Eller som vi pratar tata eller så. Man har vissa uttryck som man kanske...
Just det, det är i den där dikten som översattes med tjänare.
Tjänare till och med. Och då diskuterar vi om att det heter inte tjänare längre utan heter tjänare.
Mm.
Men det är också så här att man har de här olika uttrycken.
Men ja, bother förekommer i alla fall jättemånga gånger.
Jag kanske skulle använda typiskt.
Mm, precis. Punkt. Det är mer exakt, det är mer åt det hållet.
Typiskt.
Punkt. Till exempel så räknar Puh sina honungsburkar om igen. 14 said Puh, come in, och så är det någon som knackar. 14, was it 15? Bother, that's muddled me.
Just det, typiskt. Jag skulle använda typiskt tror jag, i det här fallet.
Mm.
Jag kan inte simma typiskt.
Just alltså. Det.
Så jag hade nog använt ordet typiskt. Men jag är absolut inte någon nationaltillgång. Sådär. Men jag skulle nog använda det. Men liksom att försöka hitta, det går ju svårt att hitta. Men jag tycker också att det ibland har att göra med tiden för ordet. För det var därför jag började fundera på det här med typiskt. Att jag tror att typiskt funkar nu. Men när översättningarna gjordes,
ja, och det, var ett
det är väldigt länge sedan,
mm.
Då var det inte ett typiskt
ett sånt man inte ord. Sa så, liksom.
Man sa inte på det sättet, nej.
Nej.
Utan det kräver att man hittar i, och för det var det också här med tjänare och tjänare.
Just det.
Eller tata, alltså att man, man upplever i den översättningen som sker, så upplever man att det är korrekt. Men,
ja.
Och det kanske inte finns några ordentliga ord.
Men ja. Nu kommer jag till ett som jag ville säga förut faktiskt.
Mm.
Om när tigger, när de ger tistlar till tigger.
Just det.
Tror du att det var för att vara elaka mot honom? Eller tror du att de bara så här provade hollon, tistlar?
Nej, de provade ju allting som alla äter.
Ja, och sen denna gillar är rusmedicin.
Ja.
Okej. Okay. Ja, för jag var lite så här, är det här
han
mobbing?
Nej, jag tycker nog inte det faktiskt. Jag tycker att de försöker på allvar hitta...
Okej, okay, vad skönt.
Och, ja, så jag tycker nog inte att det är det.
Men nu kommer jag till ett...
Men Ior, hans mat blir ofta tilltufsad. Eftersom det är tistlar.
Och nej, så det är tigger som de ska ge tistlar.
Ja, jag vet, men det är...
Ja, du menar att
tilltufsad. Ior... Alltså att ibland så... Vid något tillfälle så ramlar eller pu på tistlarna. Och då säger jag bara, kan du ta dig ur min mat? Liksom. Jag hade tänkt att du är typiskt att du ska lägga dig på de mest finaste tistlarna.
Ja, just
och så vidare.
Mm. Ja, men då är jag med. Mm. Just det, för han äter tistlar och därför tänker de kanske tigger också kan tycka om det. Inte vi ska vara elaka mot tigger.
Nej, precis.
Men i alla fall så är det ett annat väldigt brittiskt ord som är svårt att översätta. Ordet quiet, som också är Ior. Alltså det är så roligt.
Mm.
De kommer då till Ior med tigger. Tigger always eat thistles, so that's was why we came to see you. För tigger säger ju också så, det låter jättegott med tistlar. Han säger ju det om allt.
Tigrar tycker om allt det som de föreslår.
Ja, och exakt. Sen tigrar tycker inte om.
Nej, han tycker om allt förutom.
Ja, just det. Ja, exakt. Precis, vilket är väldigt roligt, för så här är ju barn ofta. Så här. Men ja, tiggers always eat thistles, so that's why we came to see you, Ior. Don't mention it, Pooh. Oh, Ior, I didn't mean that I didn't want to see you. Alltså han menar, han kommer bara för tislarna, inte för mig, såklart.
Mm.
Quite, säger Ior då. Otroligt roligt.
Mm.
I didn't mean that I didn't want to see you. Quite.
Nej.
Quite.
Mm.
Det är väldigt kul.
Ja.
Och jag vet inte... Vad de har översatt det med faktiskt.
Det kan vi
visst bara. Visst. Ja.
Mm.
Ja, det funkar ju. Absolut. Men det är inte lika roligt som ordet quite.
Nej, quite.
Quite. Mm. Ja, mycket roligt. Det var min allra sista grej. Var a brain har blivit översatt med begåvad. Alltså de säger vi måste hitta någon som har en hjärna. Vi måste hitta någon som är begåvad. Jag tycker att det är roligare med att vi ska hitta någon som har en hjärna. We need to find someone who has a brain.
Mm.
Eller?
Ja.
Det tyckte kanske. Inte är nationaltillgången.
Nej, jag vet inte. Jag tycker nog att det var ganska trevligt att liksom, det är så himla mycket diskussioner om att det är bara grått fluff. Lite fluff liksom i huvudet.
Ja.
Det är mycket. Så det, jag tycker det är okej.
Ja,
vad roligt. Det var ett avsnitt
såklart. Det blir ett långt avsnitt detta såklart.
Ja, vad är vi uppe i?
Jo, det vet vi inte riktigt än. Nej. Tänker jag kanske ta bort vissa delar.
Jaha.
Vi får se.
Kanske om mamma pappa bär.
Vi får se hur det blir. Men tack, och ni som har lyssnat väldigt länge, om nu avsnittet blir så här långt.
Ja.
Vi tackar för er uppmärksamhet.
Ja.
Och hoppas att ni läser om Nalle Puh. Ja, och berätta för oss vad ni tänker.
Eller jag rekommenderar inte Nalle Puh. Jag rekommenderar Nalle Puhs hörna.
Bara. Just det. Ja, för, ja,
men det är bara jag kanske. Mm. Liksom.
Ja, jag tycker nog att båda är läsvärda.
Ja.
Då så.
Lycka till med er läsning.
Hej då.
Hej då. Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, 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 An